Välkomna till Placera-podden. Idag ska vi prata om hur man kan göra sin ekonomi mer jämställd. Och med mig har jag Evelina Gunnarsson och Emma Persson. Emma, välkommen.
Tack så mycket.
Du är privatekonom på Länsförsäkringar och en bekant röst här på Placera. Men du Evelina, jag säger välkommen till dig också.
Hej, tack så mycket.
Du har aldrig varit här. Kan du berätta om vem du är?
Evelina som sagt heter jag och jag är utbildad beteendeekonom och det tänkte jag också att vi kan komma in på lite mer vad det handlar om. Men de senaste åren nu så har jag jobbat väldigt mycket i projekt som handlar just om att påverka folks beteenden och där kan ju bland annat sparande också vara en relevant sak att kolla på.
Och vad är beteendeekonomi?
Ja, alltså egentligen jag är ju nationalekonom, är jag utbildad till. Men under min master så började jag bli ganska trött på alla de här antaganden man har inom nationalekonomi. Att man är superrationell, man är opåverkad av känslor, man är inte påverkad av ens vänner och så vidare, sociala faktorer. Och då kom jag in på beteendeekonomi. Och beteendeekonomi är, ja, det är ju liksom ett område inom nationalekonomi där man egentligen har snott massa teorier och så från psykologer. Och där man då tar hänsyn till att vi faktiskt inte är så rationella och hur vi faktiskt fattar beslut i praktiken.
Men du är specialiserad på nudging kallas det för. Vad är det för något?
Jo, så nudging det är ett sätt att påverka folks beteenden. Och där man då tar hänsyn till att vi människor är otroligt påverkade av massa olika psykologiska mekanismer. Som jag säkert också kommer att prata lite mer om senare. Och där man då egentligen hjälper individer att fatta bättre beslut och ge dem en liten knuff i rätt riktning. Så det kan ju vara till exempel att konsumera mindre, spara till pensionen och så vidare och så vidare. Men det är liksom det som är huvudskapliga budskapet är att man tar hänsyn till att vi inte är så rationella ibland.
Vi ska som sagt prata om jämställd ekonomi. Jämställd ekonomi och beteendeekonomi. På vilket sätt kan de höra samman då?
Jo, alltså alla de här psykologiska mekanismerna som påverkar oss, de gör ju också att vi agerar på ett sätt som ibland gör att vi kanske fatta beslut som, det kan vara sådana saker som påverkar mig som kvinna, att jag kanske inte tar så stora risker som män tar. Det kan också vara hur andra uppfattar mig och vad som förväntar sig av en kvinna och så vidare. Så också så liksom mer samhället. Och alla de psykologiska mekanismerna gör ju att vi ibland då agerar som kanske inte är så jämställt. Men vad jag också så här vill säga att om någon skulle så här fråga mig om du är så här värnar om miljön eller om du tänker på jämställdhet och så vidare så vill ju, det är väldigt många människor som vill svara ja på den frågan. Men när det väl kommer till handling så kan de här psykologiska mekanismerna göra att vi faktiskt inte agerar i linje med de här goda intentionerna vi faktiskt har. Och det är lite där som nudging kommer in i bilden.
Och om vi drar lite hårda fakta och liksom förutsättningarna för det vi pratar om. Kvinnor har idag i genomsnitt 76% av mäns arbetsinkomst och kapitalinkomsterna är knappt hälften av männen. När man tar löneskillnad hamnar man lätt i att prata om diskriminering, men den förklarar ju bara en liten löneskillnad. Vad är det som gör, Emma, att kvinnor har så mycket lägre inkomster?
Ja, det finns ju som sagt flera orsaker, men en stor sak är ju att vi kvinnor och män väljer olika typer av yrken med olika typer av lönelägen. Och vi har också olika mycket arbetstid. Kvinnor är i högre grad frånvarande från arbetsmarknaden av olika skäl. Och det kan ju till exempel handla om deltidsarbete, vård av barn som är sjuka och att man är mer sjuk också som kvinna.
Man tar ut mer föräldrapenningdagar och man vabbar mer. Alla de här faktorerna gör ju att den samlade livsinkomsten blir mycket lägre och därmed också pensionen. Hur kommer det sig att man hamnar i det här? Jag tänker att många kanske ser sig som jämställda personer. Hur kommer det sig att man ändå gör de här valen som gör att man hamnar i den här situationen?
Nej, men om man till exempel tar det från, vi kan ta det också från mäns perspektiv på en arbetsplats. Du nämnde det med föräldrapenning. Och det kan ju vara att män har en felaktig uppfattning genom de här psykologiska mekanismerna som kickar in att nej men gud, de flesta på min arbetsplats, de flesta manliga kollegorna, de tar inte ut sin föräldrapenning, eller det liksom förväntas inte av mig. Och då kan det ju göra att man själv inte liksom gör det heller. Men när man väl sen frågar och går runt och frågar sig, men skulle du kunna tänka dig att vara hemma mer med dina barn eller vabba mer, så visar det sig att de flesta faktiskt vill det. Och det är där då det här viktiga med beteendeekonomi och nudging kommer in, att hur kan vi då ge männen en knuff, eller om det då är kvinnorna istället, för att liksom ta ut de här föräldrapenningen, eller kanske, ja, som också kanske i slutändan då leder till att kvinnligt sparande och att kvinnligt inkomster också blir bättre.
Och vad kan man göra då? För om man ser till ett helt liv, vi bortser från att man väljer ett yrke som ju, eller att kvinnor i större utsträckning väljer ett yrke där det är mer deltid, där det är lägre löner. Om man ser över ett helt liv så är det ju ofta inkomsten ganska jämna fram till att man skaffar barn. Vad är det som händer när man skaffar barn? Varför blir det ojämlikt efter det?
Ja, egentligen är det ju... För kvinnor är ju i högre grad närvarande vid högskolan också, så att de är egentligen mer utbildade. Utan det är ju just som du säger det här, att när första barnet föds så är det som att vi backar flera hundra år i jämställdhet helt plötsligt. Och de här normerna och förväntningarna lägger sig på som en våt filt. Och här tror jag att man som individ också låter de här förväntningarna och normerna ta över från det ekonomiskt rationella tänkandet. Som man kanske nog inte alltid har i och för sig, men som man borde sätta sig ner och fundera över. För att det här är ju liksom inget sätt att säga att det är fel att vara hemma med barn, men det man måste vara medveten om är ju hur det påverkar framtida lön, framtida karriär, mina möjligheter på arbetsplatsen, och väga in allt det innan man fattar ett beslut.
Jag läste inte den studien i detalj, men jag såg en brittisk studie där man såg att efter det första barnet, och det, du har säkert också koll på det här, Emma, men att faktiskt att sparandet hos kvinnorna, att det gick betydligt mycket, alltså det gick ner mer än vad det gjorde hos män efter det första barnet. Det tyckte jag var intressant. Jag tror det var en skillnad på typ att det var 11% som gick ner för kvinnorna och bara 4 för män. Så det är så här, det är ju superintressant också hur man, ja men vad är det som gör just att det är kvinnorna som blir så extremt påverkade av det, och hur kan man liksom göra, hur kan vi hjälpa liksom både män och kvinnor att komma förbi det här?
Du tycker man ska prata mer pengar, Emma? Är det ett sätt att komma runt det här lite?
Jag tror att det är en jätteviktig dialog att ha i paret. Att båda är medvetna om att det har den här effekten på dens karriärmöjligheter och dens lön som är borta från arbetsmarknaden. Och försöka samtala om hur skulle vi kunna jämna ut det? Hur kan vi se det här arbetet som man ju faktiskt också gör med att ta hand om hushållet och ta hand om barnen, hur kan vi värdera det i termer av pengar? Mm. Och då kanske just se till att det inte blir så att kvinnans sparande ska behöva minska för att få en lägre inkomst, utan att kanske kompensera för det, den inkomstminskningen, så att hon har fortsatt möjlighet att spara.
Och ur en beteendeekonoms perspektiv, vad kan man... Hur kan man få människor att inte hamna i den här fällan just när man skaffar barn?
Med att skaffa barn?
Nej, just när man skaffar barn. Nej.
Ja, men det handlar väl om det som Emma var inne på. Så här, hur kan vi tydliggöra faktiskt de här, alltså man kan kalla dem för alternativkostnaderna, och göra det så konkret som möjligt för individer, alltså för då föräldrarna, man ska då fatta ett beslut. Kring olika, så här, med allt från föräldrapenning och så vidare till vab. Och man ser bland annat, det är många studier som pekar på hur man inramar information och hur man, att det liksom har mycket mer större påverkan än man tror. Alltså allt från att det finns en väldigt klassisk studie, det har inte med just med kvinnligt sparande att göra, men när man säger att ja, men vill du spara $5 om dagen eller 35 i veckan eller 150 i månaden. Och det blir i slutändan ungefär samma om man räknar på samma dagar eller antal dagar i månaden. Men sådana saker kan ha så pass stor effekt så att det är så här, man tänker inte att det ska ha det, men det har det. Så hur kan man då liksom ta hänsyn till de här insikterna vi har och kanske hjälpa då individer till att...
Men rent praktiskt då, vad gör man? Om man säger att man inte har, båda kan inte jobba heltid, vad gör man då?
Då tycker jag att man ska kompensera den som är hemma. Och det går ju ganska konkret att räkna på vad det är man går miste om. Åtminstone i termer av minskade pensionsavsättningar. Det man behöver göra är att titta på sitt tjänstepensionsavtal och se om det, man har ett sånt avtal som fyller upp lite grann och kompenserar för den här frånvaron. Och annars så sätta sig ner och räkna. Det är ganska lätt att räkna baklänges i de procentsatser som sätts av. Och det tycker jag att man ska som ur ett familjeperspektiv se som någonting som vi gör tillsammans. Därför att kvinnan tar ett större ansvar och gör liksom, som sagt, ett slags arbete fast hemma.
Men är inte det, jag tänker att när man tar familjeperspektivet, är inte det en del av problemet? Att man ser till att men vi är som en familj, som det är pengar in där och pengar ut där. Det spelar ingen roll för vi är en helhet. Är det fel att tänka så?
Problemet just med pensionsavsättningarna är ju att de är i de allra flesta fall individuella. Så att skulle då en skilsmässa till exempel inträffa några år fram i tiden, så har ju kvinnan både förlorat liksom det här pensionskapitalet som hon inte har fått, och kanske har också hennes karriär och lön påverkats. Så att det här behöver göras till ett enskilt sparande som sätts av till kvinnan just i syfte att kompensera.
Och rent juridiskt då, om man inte tänker man sparar på ett ISK, då står det inte pensionssparande, liksom, det är ingen pensionsförsäkring. Hur funkar det då?
Ja, är man gifta så ska det göras till enskild egendom, så att det inte blir gift och rätt gods, för då ska det ju delas. Och är man sambo så behöver man också skriva ett samboavtal som reglerar det här. Och är man sambo ska man inte heller glömma bort testamente, eftersom man inte ärver varandra som sambo just när det gäller bankmedel.
Jag tänker att många saker i ens liv sker lite av slentrian. Man kanske inte tar så medvetna val. Ska man liksom sätta upp regler, varannan vab, eller hur ska man tänka kring det där? Alltså att inte bara, är det då man hamnar i de här mönstren där man bara låter livet ske?
Det finns ju flera olika insatser som man kan inspireras utav från beteendeekonomi och nudging då, till exempel. Allt från du nämnde regler där. En väldigt beprövad metod som man har faktiskt använt ganska så mycket inom just ökat sparande är någonting som kallas för commitment devices. Det vill säga att man förpliktar sig till en viss, att om jag sätter in på det här kontot, eller om jag har det här sparandet per månad, om jag inte då följer den här planen jag har, så kanske de skänks till. Ja, man kanske inte ska välja välgörenhet, någonting man tycker om då, men kanske sin värsta fiende. Nej, det var ett dåligt exempel. Men så det finns ju massa olika insatser som man kan inspireras utav, som man också kan använda sig utav. Man ser också när man gör en social förpliktelse, man brukar prata om social commitment. Så när man säger liksom till någon annan person, och det kan man ju göra då kanske i familjen, men kanske också till ens vänner och så vidare, att nej, men nu har vi det här målet, och när man väl har sagt det, då har vi människor jättesvårt sen för att undvika det, för att då är vi ju rädda också att bli negativt bedömda då av andra människor. Så det är tips från beteendeekonomin.
En annan, vi har ju varit lite inne på det, en annan sån här skeende i livet som i och för sig inte behöver hända, men som ju tyvärr ofta händer, det är ju att man går isär, att man skiljer sig. Och det är väl också då det många gånger blottas, de här ojämlikheterna. Jag tänkte på, vi har pratat väldigt mycket här om alltså livsinkomsten, hela livsinkomsten som ju sin tur, och även pensionen. Men som jag var inne på i början där, kapitalinkomsterna, det är ännu större skillnad på dem. Ganska stor del av dem är utdelning från mindre företag, så det är en typ av lön. Men i alla fall, hur kommer det sig att kapitalinkomsterna skiljer sig så mycket? Jag tänker att det borde vara mer påverkat av arv och sånt där som inte egentligen är könsbestämt.
Ja, om man tittar till exempel på aktieägandet i Sverige, så är det ju en övervägande majoritet av män som äger det. Så att det känns ju ganska naturligt att det är till exempel kapitalinkomster därifrån. Sen äger män också i mer av fastigheter i Sverige. Så att någonting är det ju också med vad kvinnor väljer att göra med de sparade medel som de faktiskt har. Kvinnor sparar ofta i högre utsträckning på bankkonto och i mindre utsträckning på aktiemarknaden. Så det här är ju också strukturer, förväntningar. Jag vet inte vad det beror på, men kvinnor behöver hjälp med att skala upp risken i sitt sparande.
Mm. Och det är just också det man ser i beteendeekonomiska studier, att kvinnor tar mindre risker än vad män gör. Det var, jag tror framförallt var ganska många studier som kom ut efter finansiella krisen i USA. Där, vad blev det? 07 var väl den?
08
var kraschen. Och då var det väldigt många studier som kom ut där man just kollade på könsfaktorer, och där kom man fram till att, ja, men just att kvinnor tar mindre risker än vad män tar. Och det kan ju bli då problematiskt för ens långsiktiga sparande, att man kanske går miste om de här investeringarna som faktiskt ger en bättre avkastning på lång sikt än vad ett vanligt sparande gör, på, som jag har just nu, för mycket pengar på bankkontot. Mm.
Hur kan stora aktörer inom sparande, jag tänker framförallt då på banker eller om det kan vara försäkringsbolag, vad kan de göra för att stärka individens beslut?
Mm. Alltså där, jag har ju, och bankerna gör det redan också.
Det är ditt jobb.
Nej, men alltså det handlar ju om, och jag börjar bli nästan lite trött på att säga det här uttrycket, men ofta när man pratar om nudging brukar man prata om att det ska vara lätt att göra rätt. Men, och vad det egentligen säger, det är ju att alltså för, man kan inte förvänta sig att alla individer kan fatta ja, men tillräckligt bra finansiella beslut, och då handlar det om att hjälpa de som kanske, ja, men både de som kanske vill, men också de som har lite svårare för sig att faktiskt, ja, navigera i finansdjungeln. Så hur kan vi liksom knuffa dem så att de faktiskt också kan fatta de här besluten som gör att man ökar sitt sparande?
Och det där med att man tycker liksom att, ja, men alla vet inte steget bästa, det låter ju nästan lite, ja, det kan ju nästan låta lite kontroversiellt.
Ja, verkligen.
Men vad är viktigt att tänka på när man försöker påverka individer på det här sättet?
Ja, och det kan bli en väldigt filosofisk fråga. Jag får ofta den frågan, så här, ja, men vem vet vad som är rätt? Och på det sättet som jag jobbar på, så handlar det ju, alltså i de projekten och så, och i de uppdrag jag har gjort, så handlar det ju alltid om vad, så här, ja, men hur kan vi göra det bästa för individer och samhället i stort. Men igen så kommer det tillbaka, men hur kan du veta vad som är rätt, och vem säger vad som är rätt och fel? Men där tycker jag att en annan så här sak som jag ofta brukar komma in på också, att när man har såna här just nudging-insatser, små knuffar, att de som har en stark preferens för någonting annat, det vill säga som inte är i linje med det man gärna vill knuffa dem i.
Till exempel om en sparare jättegärna vill bara ha låg risk fast den ska spara i 20 år.
Exakt, då kommer den med största sannolikhet kommer ju vara opåverkad av den knuffen man gärna vill knuffa dem till. En väldigt sån klassisk exempel på nudging är default-mekanismen, det förinställda valet. Så då kan vi ha till exempel premiepensionen då. I dagsläget så är det inte så att alla är i, alltså AP, alltså det, vad heter den nu?
Sjunde AP-fonden.
Tack, sjunde AP-fonden, tack. Där är det inte så att alla pengar investeras i hållbara liksom fonder och så vidare. Men om de hade varit det, så hade sannolikheten för att de flesta faktiskt hade hållit kvar vid det, det hade varit ganska hög sannolikhet. Men säg om det är någon som har en väldigt stark preferens för att inte investera hållbart, då kommer ju den aktivt gå in och ändra sin fonduppsättning där. Så att det är lite så det fungerar också. Så att de som faktiskt vill någonting, de kommer ändå vara opåverkade. Men ibland är det inte lika så lätt. Men på det övergripande planet så är det så.
Så man kan påverka många, men kanske inte alla. Och de som är svårast att påverka, det är förstås de som helt enkelt inte vill bli påverkade åt det hållet.
Nej, exakt. Exakt. Och där kanske det är andra saker som ska till. Där kanske man ska jobba mer med. Ja, men nu har jag nämnt några nudging-exempel. Och det är inte alltid att det är rätt att göra det. Utan då kanske det ska vara mer ekonomiska incitament som ska till. Eller regler och så vidare. Så att one size doesn't fit all.
Och här har ju, ja förlåt, men här har ju också Försäkringskassan då till exempel har ju, eller ja, det är inte de som har bestämt, men det finns ju i alla fall 3 pappamånader numera som ju försöker styra också i en viss riktning. Det har ju varit försök liksom för att utjämna det här mer. Och vi har ju också en rätt att jobba deltid enligt lag. Sådana saker kan man ju också jobba med för att påverka människor liksom, utan verkligen, att de vet sitt bästa nödvändigtvis, men för att påverka de här utjämna skillnaderna.
Mm. Visst är det, för att du har sagt att du tycker att man ska få en fråga när man går till sin arbetsgivare och säger att man vill jobba deltid, eller hur?
Ja, jag tycker att arbetsgivaren ska verkligen ställa den här frågan när en, framförallt då oftast en kvinna kommer och säger att hon vill jobba deltid. Ja, absolut får ju arbetsgivaren säga. Det kan man ju inte säga någonting om. Men jag tycker att man ska då informera om vad det innebär. Det finns ju flera studier och uträkningar som visar på konsekvenserna. Och därefter så kanske kvinnan kan fatta ett mer informerat beslut. Är det värt det trots att det kan innebära de här ekonomiska konsekvenserna? Och kanske kan man då komma fram till att istället för att jag går ner på 75% så kanske vi går ner på 85-90 båda två. Mm. Ja, så att man vet lite mer om vad man gör.
Mm. Och där också en väldigt intressant, som också är eller från ett beteendevetenskapligt eller ekonomiskt perspektiv. När man då framhäver vad ens förlust blir. Det kallas inom beteendeekonomi för förlustaversion. Vi människor tycker förluster är mycket mer jobbiga än vad vinster är. Så det kan jag tänka mig att det kan vara ganska smart grepp och liksom verkligen tydliggöra det. Och forskningen säger också att det är faktiskt det som oftast har en större effekt när man vet vad man går miste om.
Har du annars några exempel på vad man kan göra för att öka sparandet hos just de som behöver det mest?
Ja, alltså det finns ju massa studier som är gjorda, men det är ju främst i U-länder. Men där har man jobbat väldigt mycket med att man har grupper där kvinnor, ja men de som kanske har svårt, om vi tar då kvinnor som ett exempel. Det finns ju andra grupper också självklart. Men att de får träffas och hjälpa varandra och där man faktiskt får stöd och coaching.
Och om man då går igenom det här, vad man liksom, hur man faktiskt kan göra för att man själv ska utjämna den här ojämlikheten till exempel gentemot sin partner. Först och främst, vems ansvar är det? Är det också mannens ansvar?
Ja, det är bådas. Garanterat. För att det här är ju, i synnerhet om man är gifta, så står det ju faktiskt i äktenskapsbalken att man ska leva under liknande ekonomiska förhållanden. Så att det är ju något man har committat sig till, att faktiskt se till att båda har det bra. Och när jag åtminstone översätter det, så tolkar jag det som att är det så då att en av oss jobbar deltid eller är hemma med barnen, ja men då får den andra partnern utjämna den skillnaden. Så att det här behöver man ju prata om och prata om kontinuerligt under hela förhållandet. Redan i början av samboskapet så tycker jag att man ska prata om, ja men om vi tjänar olika, hur gör vi det på ett rättvist sätt? Har vi ett eget sparande om det värsta skulle inträffa och vi separerar? Och logga in på min pension tillsammans då och se vad beror skillnaderna på? Ska vi göra någonting åt det?
När man går in i ett förhållande, vad ska man tänka på då? När man blir sambos, vi pratar om ägande, bostad, ska man liksom, då är det viktigt att man går in 50-50 eller?
Ja, men hur kär man än är och bara vill lösa att flytta ihop så fort som möjligt och rosa moln liksom, så måste man behålla det rationella, ekonomiska och juridiska tänkandet. Har vi olika kontantinsats, skrivpapper, har vi olika inkomst, prata om det så att man inte tappar bort den där delen av ett förhållande som faktiskt är ganska viktig. Och jag tror att det är så jobbigt att prata om pengar för att man är konflikträdd, för att pengar handlar om våra innersta värderingar om hur vi ser på rättvisa och jämlikhet och hur vi spenderar pengar och på vad. Så man är rädd för att ta upp den där dialogen. Men det är en ganska stor del av hur det är att vara människa och
ja,
hur det påverkar vårt förhållande.
Ja, och vi, det som Emma är inne på nu är också så här, man brukar prata om att ja, men vi människor, och det gäller alltså både kvinnor och män, vi har otroligt svårt med att fatta beslut idag som skulle gynna oss på lång sikt. Så då kan det vara att idag så har man det, man är nykär, man åker på resor ihop, man vill ha det gött helt enkelt tillsammans, och då kanske man inte tänker på de här viktiga besluten som faktiskt skulle gynna oss på lång sikt. Och man skjuter gärna upp de här lite jobbiga sakerna. Det är en sån här otroligt klassisk sak som man ser bara slår in igen och igen på hur vi människor agerar i vår vardag. Och väldigt då relevant för just inom finansiella beslut.
Jag säger tack för att ni kom hit.
Tack så mycket.
Tack så mycket.